CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är tisdag, vi har blandad utveckling i Asien efter en kraftig nedgång igår på Wall Street. Svag öppning väntas också här den 6 december i kalendern och du tittar på Börsmorgon. Då ska vi snacka om inte mindre än 6 olika bolag. Vi ska prata om noteringsfloppar vi minns och så blir det galakänsla i kvadrat. Vi ska till röda mattan och så är det ju faktiskt Finlands självständighetsdag idag. Det ska vi fira tillsammans med Stefan Olofsson på Sensor och Pontus Dackmo, Protean Funds. Någon finsk reflektion så här innan vi börjar?
Ja, grattis får man väl säga.
Ja, grattis tycker jag också. Ja. Däremot var det inte så mycket grattis på Wall Street igår. Stark tjänste PMI ISM och det är ju jättedåligt för börsen, vet ju alla.
Ja, vi har väl gått ifrån att dåliga nyheter var bra nyheter under en period till att nu bra nyheter är dåliga nyheter.
Och de här perioderna är 2-3 dagar sen är sentimentet helt
skett. Ja, någon eftermiddag hit eller dit så ändras det med eftertryck.
Någon reflektion kring börsoron igår?
Nej, det är ju som sagt lite förvirrande siffror så att tolkningarna är olika dag för dag så att nästa gång så blir det tvärtom. Mm.
Man kan spela upp det här programmet baklänges om man vill ha morgondagens version. Hörru, Swedbank har en investerare idag en presskonferens i eftermiddag bland annat. Några tankar där?
Ja, de lovar väl att de ska få upp avkastningen på eget kapital till 15% 2025 och de ska nå det med kostnadsbesparingar. Men nu då kommunicerar inget explicit mål på kostnadsbesparingar, vilket jag tror kan vara kanske en liten så här smolk i glädjebägaren. Men vi tror ju att bank har fortsatt uppsida på intjäningsfronten framöver.
Jag har en reflektion, eller din reflektion tidigare har ju varit att bank tillsammans med energi har gått väldigt starkt under hösten. Men de senaste veckan, 2 veckorna, har den trenden vänt lite grann.
Ja, sista veckorna, sista månaden till och med, har ju mycket av det som har funkat hittills i år ställts på ända. Så frågan är väl om det är något nytt narrativ på väg in. Det är ju så börsen fungerar, att när det blir ett konsensus kring något, ja då börjar det bli dags att kanske titta åt andra hållet. Vi har sett att amerikanska banker har gått väldigt dåligt sista dagarna. Och det är väl ett fenomen som möjligen skulle kunna smitta av sig även här i Skandinavien, att uppnår du inte förväntningarna då kommer investerarna att gå åt andra hållet. Men så, vem vet?
Kanske en lågkonjunkturstrade. Har du någon bank eller någon finans i portföljen?
Ja, vi har både SE-banken och Nordea och det har vi haft under ganska lång tid och det har ju gynnats väldigt väl av att räntorna har stigit och då går ju räntenettot upp för banken och det har ju varit väldigt starkt. Banker generellt sett har ju gynnats väldigt mycket av hur läget ser ut. Jag tycker de har fördelar på alla divisioner de har. Nordea är väl vårt första val i dagsläget. Vi tror att de har släpat lite på utvecklingen vinstmässigt på grund av att ECB inte har lyckats eller inte har höjt räntan än i samma utsträckning som Svenska Riksbanken till exempel. Som ligger lite efter de andra svenska bankerna där på räntenettot. Mm. Har haft lite räntesäkringar också som inte har fallit ut än som också kommer gynnas av framdeles tror jag. Så vi gillar nog fortsatt banker. Fortsättningsvis ett
år till. Det är lågt värderat. För du gillar sektorn? Ändå.
Ja, vi är inte underviktade banker. Så mycket vill säga.
Vi byter bransch. Jag vill nämna den nordamerikanska orderingången för tunga lastbilar klass 8. 33 000 stycken sådana beställdes i november. Visserligen en nedgång från oktober men en rejäl uppgång från året innan, samma månad året innan. Och en positiv rapport för bland annat Volvo, va?
Ja, vi har ju Volvo och det visar väl fortsatt styrka i konjunkturen. Domedagen är inte här ännu utan det maler på. Det är väl lite som jag sett den här rapporten som varit i Q2 och Q3. Det är fortsatt starka rapporter som bolagen redovisar medan i media beskrivs det som att det kommer bli tungt eller är väldigt tungt. Men vi har fortfarande inte sett det i siffrorna och det gäller ju verkstad generellt sett. Men farhågorna är ju att det klart blir sämre. Men den här siffran kanske inte indikerar det utan det kanske kommer då.
Det tycker jag är stämningsbilden för hela hösten. Att vi går och väntar på det här hemska som inte kommer. Om man inte bor i Skutskär. Våra tittare där har nämligen upplevt en jordbävning, vilket vi i studion här beklagar. Skutskär strax söder om Gävle, va? Jag tror att det är lite av en hubb för svensk pappersindustri. Men det verkar inte vara... Jag ska inte säga något, jag vet inte hur det var där. Vi går till Norwegian istället där vi har fått passagerarsiffror. De flög 1,4 miljoner passagerare i november, 0,5 miljon färre än i oktober enligt färsk data. Det här är samtidigt 37% bättre än samma månad i fjol. Kan få en liten positiv effekt ändå.
Ja, man läser lite märkliga kommentarer här på morgonen, så förefaller det vara en bra bit över de förväntade siffrorna, så estimaten ska väl upp en smula. Men det är väl som den gamla sägningen att bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och investera i ett flygbolag.
Mm. Eller i start eller i börsnoteringar, men det ska vi prata om längre fram här i programmet. Vi ska nämna oljepriset också. Igår stod vi här och pratade om att oljepriset hade stigit så kraftigt efter nyheter om kinesisk återöppning. Nu tänkte jag stå här och prata om att det har sjunkit så kraftigt i den oroliga handeln på New York-börsen igår. Jag känner viss förvirring inför oljepriset. Är det en sämre signal än vad vi kanske är vana vid?
Jag vet inte hur man ska tolka oljepriset. Det pågår ju alldeles för mycket globala habrovinker kring tullar och price caps och det ena med det tredje och trade lanes som öppnar och stänger och fraktrater som går hit eller dit och konjunkturer som rör sig på intradagsbasis. Så att tolka oljepriset åt något håll, det lämnar jag över till clownen Manne.
Ja, man kan i alla fall vara klar med att inflationsimpulserna från oljepriset blir ju negativa nästa år som det ser ut. Så att,
kan vi läsa?
Det kan ju vara en fördel.
Kan det betyda ett allmänt lägre inflationstryck och en allmänt mer börsoptimistisk, Stefan?
Ja, alltså vi tror ju det att i alla fall att räntorna kommer fortsätta upp både i USA och i Europa och ECB alltså och i Sverige. Men ökningstakten har ju taktat ner väldigt mycket, så att det är ju inte så där jättemycket kvar tror jag att man ska göra räntorna. Inflationen kommer nog rulla över och kanske då sjunka ganska mycket, speciellt under andra halvåret nästa år. Och det gör väl att det här värdeaktier kontra tillväxtaktier, synen på det ändras lite. Ja, vi har varit väldigt värdefokuserade under väldigt lång tid och egentligen inte haft några tillväxtorienterade papper överhuvudtaget. Och den synen kanske då är på väg att ändras. Och vi har väl sett det lite på marknaden sista veckan att tillväxtorienterade papper har kommit till ropet igen. Speciellt de där tillväxtorienterade papperna som tjänar mycket pengar och kanske har ganska mycket lägre värderingar. Inte de här förhoppningsbolagen utan de som tjänar helt enkelt mycket pengar.
Vi ska återkomma till de här tillväxtorienterade papperna lite senare i programmet. Men jag vill prata om en annan typ av papper först, nämligen toalettpapper. Du har twittrat om det här, kraftiga prisuppgångar.
Ja, vi håller ett öga på vår kära vän Magnus Groth och hans Essity. Så vi följer toapapperstillverkningen noggrant. Och förra veckan kom det siffror då, alltså visade, det är från Nielsen, då, ett sådant statistikinstitut som visade att under den sista 4-veckorsperioden så var priserna då jämfört med samma 4-veckorsperiod förra året upp 26% enheter. Eller 26% blir det då, inte procentenheter. Samtidigt som volymerna var ner nästan 7%. Så att om du säljer mindre av något men till ett betydligt högre pris så är det onekligen en relativt positiv datapunkt. Om sen hur det funkar i verkligheten, det vet inte tusan hur elasticiteten på toabesök ser ut, det kan jag svara på.
Nej, man kan väl ransonera och använda mindre, precis som när det gäller el. Vi byter toapappret till fest och gamman. Det var stor gala på Iblohallen igår kväll. Gasellgala närmare bestämt, något som vi på DI är väldigt stolta över. Och vi på DI-TV var tyvärr inte bjudna, men vi var på röda mattan i alla fall och träffade några av gästerna. Det lät så här.
Det här är en stor kris. Corona var också en stor kris. Och vi lever i en tid som är väldigt, väldigt stökig. Och det kommer ju prägla hela regeringens jobb de närmaste åren. Och alla företags jobb också.
Hur ska man tänka som investerare i det här läget?
Som investerare är väldigt svårt för att bolagen som inte är kassaflödespositiva kommer ta svårare med sina värderingar allt längre lider. Och värderingarna kommer sjunka ännu mer än vad de har gjort under hösten, eller så blir det nästan svårt att stänga emissioner. Så investerare måste tänka, när kommer ett bolag kunna tjäna pengar? Och det är faktiskt old school economy, det vill säga att när kommer en kund betala för dina tjänster eller produkter?
Jag
jag tror att det vänder, alltså börsen kommer nog vända tredje kvartalet 2023, och för företagen att de ser det kommer nog bli ungefär 2024, där tror jag att allting börjar rulla på igen.
Blandade kommentarer från gårdagens Gasellgala. Jag tänkte på Jessicas kommentar på slutet. Börsen vänder 2023, vad tror du om det?
Ja, den uppfattningen tror jag många delar. Många sitter väl här och väntar, tycker jag, att börsen går upp nu. Lite björnmarknadsrally är väl det man pratar om, och sen ska det ner lite igen och sen ska det ta fart upp för och avsluta andra halvåret starkt. Ser man till vår uppfattning så kan vi väl säga att det är något som vi också planerar för. Men när man planerar för något på börsen så brukar det bli tvärtom. Ja. Så man får vara väldigt anpassningsbar. Det tror jag kanske är det viktigaste att ta till sig, att man ska vara anpassningsbar.
Kort reflektion.
Nej, men den bästa makroekonom jag följer, det är ju Thomas Di Leva på Twitter.
Jaha, och vad säger han då?
Han kollade ju botten här i somras, så att han är 100%. I övrigt så tror jag vi undrar oss lite grann som en liten fond att vara ganska snabbfotade och inte ha någon liksom cementerad vy över hur vi tror att börsen ska gå hit eller dit, utan vi tror att isen fortfarande är relativt tunn, så vi skatar försiktigt vidare och försöker hitta enskilda bolag som vi tror på.
Tre snabba nyhetsböcker. En är Christer Gardell och SKF, eller Kulan som vi säger här i studion. Han vill, Christer Gardell vill att Kulan ska sälja sin verksamhet som är riktad mot flygindustrin. Den står för ungefär 5% av omsättningen. Däremot finns den inte på agendan inför torsdagens kapitalmarknadsdag. Amerikanska GameStop genomför ytterligare neddragningar. Det gör också Pepsi som säger upp hundratalet anställda i sin amerikanska verksamhet. Kanske en indikation på att även den verkliga amerikanska ekonomin börjar märka av räntehöjningar och de här dåliga tiderna som vi står och pratar om hela tiden i sändningarna. Och så ska Swedish Match avnoteras. Det visste vi förstås, men styrelsen har fattat det formella beslutet, även om vi fortfarande väntar på ett datum för den här. Jag tänkte att den punkten skulle reta upp din ESG-ilska och beklaga. Jag tror att ni båda är Swedish Match-anhängare som beklagar det här från fallet från börsen.
Ja, jo, vi har båda ägt. Vi är väl en av de få som har ägt i Swedish Match i våra fonder. Det är ju mycket ESG-skäl att många andra har valt att inte göra det. Vi hade ju en liten annan take på Swedish Match. Vi tyckte väl att det var rätt hållbart i och med att de fick folk att börja snusa istället för att röka, vilket är onekligen mycket bättre. Och sen var det ju ett fantastiskt bolag i sig. Titta på bolagsutvecklingen sedan 96, återköpen av alla aktier och mycket värde de gett både till aktieägarna och till viss del till samhället genom att få folk då att snusa istället för att röka. Så att det är synd att Sverige sålt bolaget, även om priset fick upp. Det var denna tack vare här att priset kom upp med ett högre bud, så får man väl tycka att det såldes kanske lite billigt fortfarande, tycker jag.
Ja, det fanns ju många år av tillväxt kvar i Swedish Match, och det är väldigt synd att vi inte fick betalt för det. Jag vet inte om du lyckas ragebaita mig på ESG just idag faktiskt.
Jag har inte slutat försöka än. Okay. Stefan var inne på att ingen fick äga den här liksom strukturellt underälskade tillgången på grund av ESG-krav. Du har twittrat mycket om det och tycker att ESG är ett par problematiska glasögon att ta på sig.
Ja, men jag tycker att det blir ju inte att investera med sunt förnuft, utan det blir att investera dogmatiskt efter någon policy som någon har tagit fram, och det baserar det på datapunkter som några tjänstemän har tagit fram, och bolag får en rapporteringsplikt som är väldigt betungande, men det är ytterst oklart om det har någon som helst faktisk betydelse. Det var till exempel den här Sascha Beslik som jag jobbar tillsammans med när jag jobbar på Nordea Fonder är ju nu liksom något av en ESG-guru, skrev ett väldigt intressant månadsbrev här i helgen. Det finns på Twitter bland annat där han då säger att nu måste vi sluta med den här charaden att vi ska rapportera alla de här ESG-datapunkterna, för att det tjänar ingenting till. Det är bara ett sätt att göra marknadsföring. Och du får en varm och skön känsla i magen för du tror att du gör något gott för världen när du investerar i hållbara fonder, men det har ingen faktisk betydelse för de problem som vi står inför. Utan, och där lägger väl jag till att det är ju ESG som investeringsfenomen är en reaktion på politikens misslyckande på det här området. Det är ett uttryck för att människor känner frustration att det händer inte tillräckligt mycket, och då gör man det man kan.
Jag skulle vilja argumentera emot och säga att man är i en tidig fas där man liksom beter sig lite slumpmässigt och testar grejer, men att vi kommer att mogna in i det och bli bättre. Men Stefan, jag vill höra dina tankar på den här diskussionen.
Nej, men det är klart att hållbarhet har sina fördelar, och det är ju bra att det diskuteras. Och vissa saker är ju väldigt bra som man har tagit beslut om för en bättre värld och bättre miljö och bättre governance etc. Det enda är väl just ur konsumentsynpunkt, så tror jag att det är väldigt svårt att ta till sig allt material och all information som man pumpar ut, och det är väldigt betungande för bolagen. Men jag tror också att det är en tidig fas och att det kommer bli bättre styrning på det. Men som sagt, det är en tung belastning för branschen. Det är det kanske utifrån nyttan för konsumenterna. Det är väldigt svåra lösta. Det är nya regler som trädde i kraft årsskiftet, bland annat en ny KID till exempel, som ska presenteras som marknadsföringsmaterial med kunderna. Jag tror att väldigt många kunder kommer väldigt svårt att ta till sig informationen. Så det kanske behöver göras lite lättare.
Ingen riktig rage, men ändå intressanta synpunkter, och det får duga. Klockan har slagit 9, det är dags för börsöppning.
Ja, Stockholmsbörsen öppnar som väntat svagt neråt idag. Och Swedbank, som ni också pratat lite om, har ju sin kapitalmarknadsdag idag, där man meddelar att man kommer avveckla sin danska verksamhet och också stänga sitt representationskontor i Sydafrika. Swedbank har även fått en höjd riktkurs av JP Morgan till 210 kronor från 195. Och Swedbank är just nu lite runt nollan. Och kullagertillverkaren SKF, de stiger nästan 2% om man utreder en försäljning av sin flygverksamhet, där bolagets storägare Cevian uppges vara drivande i frågan. Orderingången på tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden, som ju är viktig för Volvo, visar i november på en fortsatt stark marknad trots nedgång jämfört med oktober. Och Volvo är runt nollan även där. Och teknikbolaget SmartEye, där har vi inte en avslutning riktigt ännu, men efter att de har beslutat att ta in 325 miljoner kronor i ny emission som ska räcka för att bolaget ska bli kassaflödespositivt. Bolaget ska också kapa kostnader och då minska personalkostnaderna med 10%, vilket ungefär betyder 30 miljoner kronor. Och ventilationsbolaget Lindabs finanschef lämnar sin post och stannar kvar tills en efterträdare tillträtt, eller som längst till maj 2023. Så till Truecaller, som vi har rapporterat mycket kring, och deras indiska verksamhet. Aktien följer för några veckor sedan på nyheten om en eventuell statlig aktie som skulle kunna komma att utmana. Men nu meddelar bolaget att man släppt en funktion för indiska myndigheter i sin app. Och Truecaller tappar nästan 4% på den nyheten. Och idag så kom norska Norwegian med passagerarsiffror som visade att man flög 1,4 miljoner passagerare i november, vilket var 500 000 färre än i oktober, men samtidigt så var det ändå 37% bättre jämfört med samma månad förra året, och Norwegian är svagt upp på det. Textilåtervinningsbolaget Renewcell, de stiger runt 3% efter att man har tecknat ett femårigt leveransavtal med österrikiska Lensing Group, som beskrivs som ledande leverantör av hållbart producerade specialfibrer. Avtalet omfattar leverans uppemot 100 000 ton av Renewcells återvunna massa cellulose. Och bland dagens rekar så sänker Handelsbanken rekommendationen för Knowit till behåll från köp, och höjer den för Sweco på kort sikt men sänker för teknikkonsulten på lång sikt från market perform till underperform. Men bland storbolagen så ligger just nu SKF just efter den nyheten i topp, och i botten så ligger just nu Sinch. Och Brentoljan, som ju har rasat nu, har ändå återhämtat sig lite grann och handlas just nu strax över 83 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen öppnar som sagt svagt neråt.
Svagt ner, svagt upp.
Svagt ner eller svagt upp, svårt att säga. Vi balanserar på nollan i alla fall. Truecaller är väl dagens förvirrare. Man gick ut med en nyhet som jag inte riktigt förstod, men någon slags produktlansering i Indien. Handlades upp igår och ner idag. Är den så här volatil? Är det här liksom en vanlig dag för Truecaller?
Ja, det är en vanlig dag för Truecaller. Den svänger väldigt kraftigt. Och det är väl det som gör att det är lite jobbigt att äga sina aktier. Vi har ju inte haft tillväxtorienterat papper på länge, men vi har ju bland annat investerat i Truecaller väldigt nyligen här. Vi köpte en liten post för ett tag sedan och nu, och förra veckan då så dubblar vi väl den posten. Så att vi är intresserade av sådana bolag i dagsläget, och det beror ju lite då på att vi tror att räntan ska ner, eller i alla fall inte upp lika mycket, och inflationen rullar över, och då blir ju tillväxtorienterade papper intressanta igen.
Och rätt billigt, den är ner 65% stod det på året, så att det låter som en...
Ja, den har gått ner jättemycket. Ja. Och det är ju flera olika problem som de har haft, och omskrivna problem, men omsättningen växer väldigt kraftigt. Den har ju varit upp över 100% i år, och vi tror att den ska växa omsättningen 40% i snitt per till 25. Oförändrade EBITDA-marginaler också runt 40%, så du får väl en vinsttillväxt där omkring fram till 2025. Och P-talet för 2023, det ligger väl runt 18 om man tror på analytikerna, och ända ner mot 13 om man tror på 2024 då. Det är ju väldigt attraktivt med tanke på den tillväxten. Sen är det väl så när man är verksam i Indien till att börja med att folk, det är långt bort. Det är en enskild marknad. Den kanske inte är så genomlyst, tycker vi svenska investerare. Och det gör att man skräms lite, och därför värderingen har gått ner ganska mycket. Och den har ju, sen är det ju, har de ju risker i sig då. De har ju till exempel 96% av användarna är från Android. Och skulle då i Alphabet göra om sina parametrar, så skulle det få väldigt stor genomslagskraft, så det är en risk. Sen ska ju till exempel Indien lansera en egen produkt som härmar dem till viss del. Det vill säga att visa vem det är som ringer. Men Truecall har ju så mycket mer produkter än att bara visa ett nummer som ringer. Så att, det tror jag inte kommer att vara ett stort problem för dem. För de har väldigt mycket mer kringtjänster runt det.
Vi pratar mycket mer om Indien nu, tycker jag. Indien är det nya Kina. Nu är Kina ute, Indien inne. Du har kollat lite på Truecaller genom tiden.
Ja, vi startade ju vår fond i maj. Och Truecaller är en topp 5 bidragsgivare till fonden sedan dess. Men vi har ju dragit lite nytta av den här volatiliteten i aktien, och både varit långa och korta aktien. Men Truecaller är intressant, för att det finns liksom ett informationsvakuum där, som till exempel just det att Indien är en marknad som är så långt bort, att det är lite svårt. Hur ska vi sitta här och ha en edge på vad den indiska regulatorn hittar på för någonting? Det är jättesvårt. Och så har du då den här skogstokiga shortsellen på Viceroy som är ute och vevar hejdlöst i den där med ena eller de. Honom får man ju ta med en nypa salt också, även om de har sina poänger här och där. Men faktum kvarstår ju att Truecaller, till skillnad från många andra ifrågasatta bolag, har både en väldigt stark balansräkning. Jag tycker till exempel att det är väldigt bra att de har reagerat själva och liksom sätter lite kraft bakom sina ord och gör ett återköp med sin starka balansräkning nu när aktien har kommit ner så mycket. Så att jag tror nog att de har alla möjligheter att funka på lite sikt. Med det sagt så finns det naturligtvis undantag som bekräftar regeln. Annars hade det varit en lag. Och det är ju att Fingerprint back in the day hade också väldigt stark balansräkning och stark kassaflöde.
Och köpte tillbaka aktier.
Så att det är ingen regel utan undantag. Men vi har träffat Truecallers ledning ett antal gånger. Jag tycker att de framstår som väldigt förnuftiga. Sen är ju stora frågan hur, what's the duration of the opportunity? Hur länge är den här affärsmodellen hållbar, och hur stor är risken från konkurrens och så vidare och så vidare. Men
du får göra som Handelsbanken och sätta en rekommendation på kort sikt eller på lång sikt.
Nej, men du får ju någonstans hålla i handen att de har, om du vill vara lång Truecaller, så behöver du nog tro på att det finns en nätverkseffekt i deras business. För det är ju en vallgrav, om det nu är så att det finns en sån.
Men är inte den väldigt hög? Det är väl min tolkning att den är väldigt
hög. Och du är långaktie.
Jag är långaktie, men det är samma sak diskussion som var Evolution för när de introduceras. Då var ju inträdesbarriärerna väldigt små, så alla skeptiker. Men det visade sig att tvärtom att de var väldigt höga. Jag tror väl att det kommer vara samma sak här i Truecaller, för de har en sån stor databas så att det är svårt att kringgå den. Och konkurrenterna som Alphabet och Meta har ju startat konkurrerande produkter, men det har inte slagit igenom överhuvudtaget. Och de har till och med lagt ner det. Så att jag tror att marknaden och tror för mycket på den risken.
Hur gör du med Evolution idag? Vi har pratat om det genom åren, men du har gått ur, antar jag, när du inte gillade tillväxt längre och nu är du tillbaka.
Eller? Ja, så är det. Vi har ju köpt en bukett av tillväxtorienterade papper här, och där Truecaller och Evo och Hexatronic är. Och Evo är ju den stabila stora pjäsen, om man ser det så. Men värderingen har kommit ner väldigt kraftigt i Evolution. P-talet var väl upp mot 50-60 som högst. Och det enda som har hänt under den här tiden när tillväxtorienteringen var ute, det är att vi fått en extremt stor multipelkontraktion där de har fallit tillbaka. Och nu värderas de väl kanske 21 i P-tal på nästa års vinst och 16. Bolaget växer ju väldigt kraftigt, 37% upp i sista kvartalet. Och det är ju fantastiskt för ett sånt bolag som är så stort. Det är väl inga andra som har de tillväxttalen nästan, och man ser ju att det fortsätter och fortsätter, även om tillväxttakten såklart mattas. Men det är fortsatt väldigt stark tillväxt i Asien, i Nordamerika och övriga världen. Och så är det...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Lite måttligare då i UK, Sverige och i övriga Europa. Men det växer ju fortfarande. Övriga Europa som är näst största marknaden nu när Asien gått om växer väl fortfarande med 7% och förväntas göra det framledes här. Så att det ser stabilt ut. Bolaget delar ut mer och mer pengar också. En riktig utdelningshöjare. Så, och intransparierna där är ju väldigt stora. Problemet är slots. Det går ju rätt dåligt. Det här förköpet av Net Entertainment känns väl precis så där i backspegeln. Men, och sen har man ju delat ytterligare köp. Där vill man kanske se ökad tillväxt. Men det består ju kanske bara 18% av bolaget i dagsläget. Så att det blir ju mindre och mindre. Så att jag tror att det ska gå. Men det är inte som gamla Evo. Den potentialen finns ju inte.
Samma, den värsta tillväxt, bästa tillväxtresan är,
den är
bakom
över.
Oss.
Ja, den är över.
Vill du flika in något här?
Nej, jag noterar bara att under en ganska lång period så korrelerade Evos aktiekurs nästan 1-1 med Bitcoin. Men det verkar ha brutits nu. Det är väldigt glada och tacksamma för.
Och vilket av de två vill du ha?
Ja, då får du ha Evo alla dagar i veckan. Helt klart.
Bitcoin har ju verkligen gått ner. Och förut var det ju lite så att man kunde se på Bitcoin överhuvudtaget. Så visst man om börsen gick upp eller börsen gick ner. Men det kan man ju inte titta på längre. Men det har ju självklart med alla de krascher som har varit inom Bitcoin.
Ja, en egen strukturell risk förstås. Den skulle jag vilja prata mer om i något specialprogram. Men kan vi återvända till Hexatronic lite kort? Du nämnde det i förbifarten också en tillväxtfavorit som har...
Mm, den är ju dock väldigt mycket dyrare än de andra bolagen. P-talet för Truecaller och Evo är på klart lägre nivåer. Medan här pratar vi ett P-tal kanske upp mot 30 på 23 års vinst och 24. Men det är ju mer strukturell tillväxt och kanske lite mer tryggare. Evo har ju ett lite hållbarhetsproblem. Truecaller har också liksom nya lagregler i Indien på väg till exempel. De har konkurrent, eller Alphabet som kan införa logaritmer och sånt där. Medan då Hexatronic känns väl mer som ett strukturellt tillväxt att fler och fler länder bygger ut sin bredbandsuppkoppling så att alla hushåll till exempel får bredband. Det har ju kommit väldigt långt i Sverige. Där är väl penetrationen runt 80%, men den är väldigt låg i andra länder som de är ganska stora i, och det är ju England till exempel och Tyskland där penetrationen kanske bara är ner mot 6-7%. Sen har de, så där finns ju väldigt mycket att ta av. Alla behöver ju mer uppkoppling. Vi har ju det när vi streamar tv, vi har ju det när självkörande bilar, man har det när man e-handlar. Allting kräver ju mer uppkoppling.
Och när man kollar på Börsmorgon på DTV förstås.
Behöver det.
Nej, men jag håller med. Hexatronic har ju gjort en jättefin resa och har varit framåtlutade och förvärvat. Jag vet inte hur många maniker. Det enda jag kan ställa mig lite frågande till är väl hur lång den här perioden av kraftig utbyggnad kommer vara. Det är väl fråga nummer ett. Och sen fråga nummer två är ju vad är liksom deras unika, vad är det som är så unikt i deras erbjudande? Det är ju inte jätte avancerade manicker, de gräver ner i backen.
Vem som helst kan lägga kabel?
Nej, jag säger inte att vem som helst, men jag menar, vi ser ju alla hur stor marknadsmöjligheten är. Liksom, vi pratar om USA och Storbritannien och Tyskland och det är riktigt stora länder. Det är inte så att konkurrenterna sitter och tittar på när Hexatronic käkar deras frukost, utan det kommer ju bli en ökad konkurrens framöver, potentiellt kraftigt ökad konkurrens. Och då är jag ju lite orolig för att de här typen av multiplar då, som prisar in väldigt mycket av tillväxt en bra bit fram i tiden, kanske du får se den här klassiska multipelkontraktionen när bolag ska leverera på högt ställda förväntningar. Men det kanske ligger flera år fram i tiden, vad vet jag. Vi har ingen position i Hexatronic just nu.
Det är en intressant reflektion.
Ja, absolut. De har ju byggt ut kapaciteten väldigt mycket i USA nu bland annat och gjort nya köp. Och vi förväntar oss nya köp på andra marknader, vilket då kommer att boosta tillväxten, tror vi. Men jag håller med där. Det är ju lite därför jag sa att värderingen är klart högre på Hexatronic. Och det kan ju bli multipelkontraktion, för det har vi ju sett både på Truecaller och Eva under det här året och förra året på Eva också. Så det är en risk man får ta i beaktande.
Men det är också så där, man tittar på bolag som har som är väldigt framgångsrika i någon slags kärnverksamhet, där det finns ett frågetecken kring hur lång tillväxtmöjligheten är. Och så går de och förvärvar väsensskilda affärer som förvisso är inom adjacencies, men som...
Låter som Evo-diskussionen vi hade nyss.
Nej, men lite sådär. Vad är det management egentligen? Alltså, de säger en sak, men de gör ju en annan sak. Man kanske ska tolka lite in i vad de gör. Att de förvärvar andra saker som ska bygga lite body i businessen när tillväxten fallerar i kärnverksamheten. Så typ, bara försöker förstå liksom lite långsiktigt strategiskt vad det är ledningen egentligen försöker säga med sina förvärv. Men jag är ingen expert på det området, men vi har valt att stå vid sidan av.
Har du några reflektioner över det? Vad man förvärvar, om man är nischad eller för bred?
Ja, de köper ju ändå i den verksamheten de är verksamma i Hexatronic, så det tror jag kommer vara bra köp. Och tittar om man droppar den till Evo där, så tror jag ju mycket det här med köpet av Net Entertainment och även de andra de har delat inom slots. Det är ju för att, kanske inte just för att det var mest högst tillväxt där, utan det var ju för att stärka kunderbjudan så de kunde gå ut till operatörerna och säga att vi är en full sortimentsbutik, det vill säga vi har både slots och live casino. På så sätt kunde man få en större affär mot den här kunden. Så det tror jag har tänkt bakom i alla fall Evolutions förvärv.
Vi på DTV har ju breddat vår repertoar i alla fall. Men det har varit en framgång. Särskilt jag tänker på vår julkule-serie som började den 1 december och som fortsätter idag med hjälp av Annika Winst på Nordea. Varsågoda.
Centralbankernas mycket kraftiga åtstramningar med chockhöjda räntor gör att 2023 är ett förlorat konjunkturår. Hur illa det blir, det vet vi ännu inte, men det är klokt att ta höjd för en lågkonjunktur. Och för de företag som då inte är förberedda blir det hårda klappar i form av att spara, gneta och bygga buffert. Men en lågkonjunktur kan också vara möjlighet för de företag som är väl förberedda, som har starka balansräkningar och tillgång till billigt kapital. De kan köpa såväl företag som arbetskraft betydligt billigare i det här läget och har stora möjligheter att göra riktigt bra affärer. För Sverige och svensk ekonomi så blir det en tråkig men nödvändig julklapp i bemärkelsen strukturomvandling. Det vill säga de företag som inte håller måttet, de kommer att slås ut och istället kommer kapital och kompetens flöda till de företag som är konkurrenskraftiga och som gör Sverige bättre i framtiden. Nödvändigt men tråkigt för de som inte är med längre.
Stort tack för den julprofetian, Annika Winst. Är strukturomvandling årets julklapp?
Strukturomvandling, det är bara det ordet får man att tänka på varvsindustrin på 70-talet. Liksom jag läste NEK A och skulle lära sig om strukturomvandling. Ja, det gick ju som det gick. Det flyttade väl till Korea.
Vad tycker du om det här binära scenariet då? Att vinnarna kan köpa upp billigt medan förlorarna får det väldigt tufft att slås ut. Det var en ganska vanlig spaning i tuffa tider.
Ja.
Ja.
Det är väl så det är. Ja,
går vi vidare. Hörrni, mycket börsnoteringar i fjol och de var väldigt heta. Den som tecknade alla börsnoteringar, nu minns jag inte vad vi sa. Var det, om man tecknade alla börsnoteringar från 2020 och framåt?
Ja, 2021 och fram till idag. Om du köpte alla så är du ner 28%.
Jag gissade på att man var plus, för det gick så himla bra i början. Men fel var det, och illa gick många. Man har fel ibland.
Nej, men det noterades alltså, och nu har jag bett en av bankerna att sätta upp siffror här åt mig, bara så att jag ska ha på fötterna. Men 225 bolag noterades det i Norden under 2021. Och det är ganska många. Det är ju typ lika många som det finns småbolagsförvaltare i Skandinavien. Så alla fick ett var. Men det innebär att om du sitter där som förvaltare och ska liksom ha koll på alla de här bolagen. Du hade kognitiv kortslutning under 2021. Så därför har ju många av de här bolagen har ju ingen stark ägarbas. Det var någon fond eller några fonder eller några som var med i varje transaktion. Och samtidigt så var vi ju barn av vår tid 2021. Allting var med rosa glasögon på och räntorna skulle vara låga för alltid. Det är ju faktiskt bara ett år sedan vi stod här och tyckte att allt var fantastiskt.
Men det här bäddade ju för årets julklapp, strukturomvandling.
Exakt, det gör det ju. Och sen var det ju då, om vissa förstår sig på det, hävdar ju nu då med, i backspegeln att mycket av det som noterades var skräp och gira PE-bolag och det ena med det tredje. Men det stämmer inte riktigt. Flera av de här 225 bolagen som noterades första året noterades helt enkelt på för höga värderingar. Mm. Och dessutom så noterades vissa av dem med fel story. Det var fel premisser de noterades på. Och det här är ändå, och det här skrivit om i vårt partnerlet det här senaste, då, ett av casen som vi har i vår portfölj. Och jag vill understryka att det här är alltså, det beskriver nu en trade som redan är gjord. Det är alltså ingen rekommendation att man ska göra någonting med aktien idag. För att jag reserverar mig rätten att i eftermiddag gå ut och sälja hela vårt innehav i det här bolaget. Men det bolaget jag tänker på, det är det här som heter BFG, alltså Byggfakta. Och ett av de stora problemen med Byggfakta,
det var en riktig buzzword-notering, va?
Ja, det var det. Och det är ett av de största problemen nu då, det är ju att det är namnet, att det heter Byggfakta. Allt som har med bygg att göra har ju gått katastrofalt. Och är du en utländsk aktör som har tagit lite i en small cap IPO och så har den heter någonting med bygg och du är bäsad på svenska fastighetspriser och du har olika härver i olika fastighetsbolag till höger och vänster och priserna går ner i källan och så vidare. Nej, ut med det där. Bort med det bara. Så du har folk som säljer utan att reflektera över vad det här är för typ av business. Och det har sålts in då som ett SaaS-bolag. Och du pratar net retention ratio, du pratar rule of 40. Och du pratar, det är en massa sådana här buzzwords som har med det som gick att sälja till väldigt höga multiplar då. För det som händer när du boxar in det här bolaget som ett mjukvarubolag med återkommande intäkter och så vidare, det är att du kan använda en jämförelsegrupp av bolag för att sätta en värdering på bolaget i IPO:n. Som är extremt hög. Du vill ha den så hög som möjligt för säljaren vill ju ha så mycket betalt som möjligt. Men det som händer är att det är ju bara fel. Jag tycker ju Byggfakta är ett fantastiskt, fint, välskött bolag som har funnits sedan 1936. Har gjort 25 förvärv genom åren. Det är en projektdatabas med information om tilltänkta byggnationer och tilltänkta projekt. Och man kan tänka så här att i en tid där det finns hur mycket byggjobb som helst, som det fanns 2020, 2021 och 2019 för den delen också, då är kanske inte behovet av att använda det, om du är en underleverantör eller en byggmästare eller någonting, då är kanske inte behovet av att använda dig av den här databasen. Okej, vad finns det för projekt i mitt närområde? När ska offerterna in? Vad är det för specifikationer? Ja, det är sån information som Byggfakta sitter på. Och ledningen har ju sagt att ja, men vi är nog inte jättecykliska, för när byggmarknaden svalnar av, då blir det viktigare att ha vår data för våra kunder. Och det såg vi nu lite grann i Q3 faktiskt. Det styrker lite tesen att de är lite en aning kontracykliska. För de växte 7% i kvartalet och fortsätter att göra sina små bolt-ons. Och då, som en intressant, det ska vi se här då. Byggfakta, den var ju då ner. Den noterades då 15 oktober och är i dagsläget ner då 44% sen noteringen. Den bottnade på 24 kronor och nu står den i 40. Så sen botten har den ju gått väldigt väl. Mm. Och det är säljare då som har fullständigt kapitulerat. Och det är fel sålt och fel pris.
Jag tror Byggfakta är den gula i den här. Vi har tre olika bolag. Men innan vi går vidare, eller två olika bolag i grafen. Innan vi går vidare. Det här resonemanget låter ju inte helt olikt ditt. Nu var det börsnoteringar. Du köpte billig tillväxt och Truecaller som är ganska nynoterat också. Dina tankar kring Pontus tankar?
Nej, men det är väl klart så att om man ju ser stressade säljare, om man har sålt på låga nivåer, så är det väl så att allt skulle ut där i september och oktober. Det tyckte jag man såg i många kurser som gick ner som en spik rakt ner för att sen fjädra upp när trycket är lättare.
Men då brukar jag alltid fråga vad är triggen för vändningen, men den har vi redan sett i det här fallet, låter det som.
Ja, trigger är alltid svårt, men i det här fallet så tror jag det helt enkelt var bara att det tog slut på säljare. Och plus att bolaget visade att jo, men vi fortsätter nog med vår verksamhet här oavsett vad IPO-banken har satt för etiketter på bolaget, så verksamheten förändras ju inte bara för att kalla den för någonting annat.
I den andra, när vi tittar på den här grafen, så hade vi Revolution Race också. Det är ju dels så var det väldigt håsat med näthandel när den sattes på börsen, men där har vi också andra problem. Jag tänker på vd-avhoppet och att den här aktien har varit ganska, även när det gick bra här så hade börsen lite svårt för den.
Ja, det var ju lite ett oortodoxt avhopp kan vi väl kalla det. Att säga upp sig på dagen som grundare och vd. Samtidigt som det sammanfaller med en kvartalsrapport som var sämre än marknadens förväntningar.
Samtidigt som man är kvar som någon slags överrock inom bolaget, om jag får lägga sten på bördan här.
Dessutom. Nej, det var ju absolut inte optimala förhållanden. Men det är ju ofta så att för att en aktie ska haverera fullständigt måste ju någonting dåligt ha hänt. Och här händer ju flera dåliga saker samtidigt. Så aktien gick ju fullständigt i drickat då. Men för den som kan sin Peter Lynch, så finns det en del features i Revolution Race som är lite intressanta. Och en sak är ju då att du har ett framgångsrikt retail-koncept som nu det sista året bevisar sig funka även utanför Sveriges gränser. Det som var besvikelsen i den senaste kvartalsrapporten var att tillväxten i Norden var lite svagare än väntat. Vi har nått någon slags mognadsnivå här. Men de växte ju fortsatt väldigt starkt i DACH-regionen, alltså Tyskland, Österrike, Schweiz. Och de har en stark tillväxt förvisso från en väldigt låg bas även i USA. Och det som är fint med Revolution Race, om man vågar tro att den här modellen har en framtid, är att de har strukturellt högre marginaler och tjänar bättre pengar än i princip alla andra klädretailbolag. Och det beror ju på att de gör sin marknadsföring direkt till konsument. De har inga mellanhänder, så de ger inte bort några pengar till en distributör. De har inga fysiska butiker överhuvudtaget, så hela den kostnadsposten som till exempel ett H&M står med, den existerar inte i deras profit and loss.
Vi kommer tillbaka till Truecaller här, för jag tycker att det finns en liknande risk. Du beskrev beroendet av Alphabet. Jag uppfattar som att Revolution Race har varit väldigt beroende av Instagram när man har marknadsför sig. Och jag tror att förändringen av Instagrams algoritmer, när man, jag kanske har sagt det förut, algoritmerna gjordes om, det skulle bli mer likt TikTok, och då föll lite av den modell som bolaget har förlitat sig på. Man är ju andra sidan bra på att hitta nya vägar. Men jag tror att det finns en strukturell.
Vi har diskuterat det där med den nya vd:n då, Paul Fischbein, och han lyfter ju fram att de har, i hans uppfattning så var det dags att skruva tillbaks till mer traditionell online-marknadsföring, sökordsoptimering och så vidare. Så det har de redan gjort under det tredje kvartalet då, som redan har rapporterats och som var mindre katastrof än kvartalet innan, om man säger så. Sen är det ju så att någonting som har gått ner så pass mycket som Revolution Race, nu säger jag inte att startpunkten på något sätt var rätt, men det finns ju det är ganska låga förväntningar och det är ganska låg värdering. Så att det är lite ursäktat, den här osäkerheten är liksom reflekterad i priset någonstans. Det roliga är ju att den har väl dubblats från botten ungefär, och det finns väl ungefär en dubbling till kvar bara till IPO-kursen. Nu vill jag inte ankra er någonstans och jag vill absolut inte säga att man ska köpa Revolution Race.
Den ska upp 100% alltså.
Ja, precis. Det är en dubblare. Det ska vi skriva.
Får inte säga så ens ironiskt.
Men moderisken är ganska låg i bolaget, eller?
Ja, de har ju 80% av sortimentet är ju så kallad running assortment, det vill säga icke-säsongsberoende. Och det är ju då en sån här sak som om man vill ha så här, glaset halvtomt tolkning kan man säga. Jo, men de har höga lager. Jo, halvfulltolkningen av det är att de har en stor tillgång där. För det där lagret är betalt och har relativt låg moderisk. Och de är inte skuldsatta i bolaget.
Någon annan reflektion från dig apropå?
Nej, men det är ju naturligtvis konsumenterna kommer ju ha lite mindre pengar här under nästa år med tanke på stigande boräntor och stigande kostnader. Så att det är väl en bransch som man rent förnuftmässigt tycker kan ha det ganska tungt den närmsta tiden nästa år. Och sen vet jag inte hur värderingarna är. Det är ju väldigt olika värderingar inom den här konsumentsektorn. Vissa bolag har ju höga P/E-tal och andra har låga P/E-tal. Ibland är man inte riktigt klar på varför det är på det ena eller andra sättet i värderingarna. Det är en intressant sektor för det är ju många andra. Om man nu, det är ju ett bolag men det finns ju Mips som har gått ner mycket som jag gillade tidigare eller fortfarande intressant som jag inte äger. Sen har du Thule till exempel också, lite konsumentrelaterat. Det finns ju många bolag inom den sektorn som är väldigt intressant att titta på idag eftersom det är svåra tider där och framförallt kanske kommer bli ännu svåra tider.
Och det är nu någonstans man ska börja köpa dem där?
Ja, man ska verkligen följa de bolagen tror jag.
Vi ska följa börsen och gå till Studio 2 för en liten uppdatering. Matilda, varsågod.
Ja, men Stockholmsbörsen fortsätter ligga ganska försiktigt runt nollan just nu. Och Lundin Mining är ner lite mer än 1% efter att Lukas Lundins son Jack fått titeln president enligt bolagets pressmeddelande. Där det också låter som att bolagets nuvarande vd blir kvar på sin post. Och SmartEye, de rasar över 30% efter bolagets nyemission på 325 miljoner kronor. Swedbank är ner även de, inte riktigt lika mycket utan ner runt 0,5%. Och SKF, de fortsätter att ligga i topp bland storbolagen där de också får sällskap av gårdagens vinnare SBB. Men i botten så finns det ju Getinge och Sinch. Och Truecaller, de tappar som sagt efter att man meddelat om den här funktionen för indiska myndigheter i sin app. Och Renewcell, de fortsätter upp efter att man tecknade ett femårigt leveransavtal med österrikiska Lensing Group. Och både Knowit och Sweco tappar på dagens sänkta rekommendationer. Och Brentoljan, den fortsätter faktiskt ner lite ytterligare nu och ligger runt under 83 dollar fatet. Och Stockholmsbörsen är som sagt lite runt nollan just nu.
Lite runt nollan. Vi börjar närma oss vår tidsmässiga gräns också. Men jag vill nämna Aleima, inte som börsnotering utan som avknoppning. Jag vet inte om avknoppningarna har gått bättre än nynoteringar. De brukar väl generellt och strukturellt vara starka.
Ja, det finns en fantastisk bok skriven av Joel Greenblatt som har en otroligt ostiga titel You Want to be a Stock Market Genius. Men trots titeln så finns det några tidlösa sanningar där. Och en sån är just att avknäppningar tenderar att gå bättre än börsen i sin helhet över tid. Och Aleima är en sån som spanns av från Sandvik för inte så länge sedan. Det är ett litet, relativt cykliskt bolag som då hamnade som en riktig liten small cap i många stora förvaltares portföljer, det vill säga de som äger Sandvik då. Så det har ju skickats ut med badvattnet.
En som har erfarenhet är väl personen bredvid dig?
Ja, vi skickade ut den.
Varför det?
Nej, men det var ju, vi fick ju bestämma då om vi skulle köpa mer eller om vi skulle släppa den helt enkelt. Vi valde att släppa den. Den har ju lite mot olja och gas verksamhet och vi får inte äga i stort sett något inom olja och gas, fossila bränslen på våra hållbarhetsregler så att, och ytterligare ett skäl för oss att sälja den. Men däremot gillar vi ju Sandvik väldigt mycket. Så att, vi ser väldigt positivt på att den här spin-offen kom till och tycker att det även då stärker båda bolagen kanske.
På mitt gamla jobb så hade vi en devis som heter Dumpa morsan. På det här. Men du behåller morsan i form av Sandvik och du...
Ja, men det här, och nu vill jag inte vara, jag vill absolut inte, jag har all förståelse för att man har skrivit på ESG-regler och väljer att spela efter den där spelplanen. Men jag tycker personligen att det är väldigt intressant att det är helt okej att äga en verksamhet när den ingår i ett större bolag. Men när exakt samma verksamhet då ingår i ett lite mindre bolag, då är det ett ESG-problem. Jag tycker det är ett typiskt exempel på när ESG-regler är ologiska och ett marknadsmisslyckande snarare än någonting som ska hjälpa spararna och få bra avkastning. Men en annan sak som är intressant i Aleima var att om du skärskådar prospektet och den information som gavs ut i samband med spinoffen så var kostnaden för Aleima att spinnas ut ifrån Sandvik var 990 miljoner kronor. Det är alltså ett bolag som har 10 miljarder i market cap idag. 10% av market cap.
Vem tog notan då? Morsan eller Aleima?
Nej, styrdottern. Ja. Gamla SMT då, Aleima, fick stå för fiolen. För du får liksom, från att ha alla skalfördelar från att ha gemensamma IT-system och bla, 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 så måste du då utveckla egna system eller köpa in egna ERP-system och CRM-system och God knows what. Så du har ett jämförelsetal som jag inte är helt säker på att alla har fått med sig hur nedtryckt det är i jämförelse med vad de kan komma att tjäna framöver. Och de har ett högt lager liksom många andra bolag, men de är nära på skuldfria trots detta, vilket innebär att det här är en ganska stor avbetald kudde av kassaflöde som kan komma ut i en inbromsning av ekonomin. Så att vi äger Alleima, och igen just nu i eftermiddag kanske vi inte gör det. Men jag tycker det är intressant med spin-offs.
Jag tycker det är intressant att trenderna skiftar. Ett tag ska allting spinnas av och utan att man reflekterar över den där typen av dels kostnaden, dels som de ska fördela som man faktiskt förlorar. Och sen en cykel senare så ska allting sättas ihop igen. Med det så ska vi sätta punkt. Tacka för oss. Gabriel Mellqvist heter jag, Pontus Dacmo och Stefan Olofsson har varit med oss här i studion. Vi ska innan vi åker ge oss iväg till Georgia i södra USA. Där är det val ikväll nämligen. I Georgia röstar man ju en andra valomgång till senaten om man inte fått ett tydligt utfall i första omgången. Det verkar vara fördel för den sittande demokratiska kandidaten Raphael Warnock som tävlar mot Trump-omfamnade Herschel Walker. Om det blir som väntat och att Warnock vinner så skulle det vara första gången sedan Kennedys tid, alltså sedan 1962, som ett demokratiskt lett Vita hus lyckas utöka antalet senatsplatser i sitt första mellanårsval. Huvudregeln är att man tappar platser i kongressen när det är mellanårsval. Så det kan vi titta på ikväll om vi vill. Annars kan ni titta på Börsmorgon imorgon 8.45, Börskoll klockan 14 som vanligt. Stort tack för idag. Lycka till där ute.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.